Revolutionizing the space race and electric cars, the world's richest man is now promising a Twitter makeover, renaming his own account Chief Twit and proclaiming the bird is free.
Ja, med ett handfat i famnen stegade Tesla-ägaren Elon Musk in på Twitters huvudkontor. Det var den 26 oktober och han hade precis blivit en något motvillig ägare till sociala mediejätten. Men Elon Musk satt inte still i båten. Massuppsägningar, konspirationsteorier och reklamboykotter är bara delar av tumultet som har följt hans intåg i organisationen. Kommer Elon Musk bli Twitters undergång? Om det i dagens Studio DN. Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag DNs techredaktör Linus Larsson.
Hej!
Vi spelar ju då in det här vid fredag lunch och det har gått ungefär 2 veckor sedan Elon Musks övertagande. Men om vi tar det från början, varför köpte den här Tesla-mångmiljardären och tech-entreprenören Elon Musk egentligen Twitter?
Ja, när han la sitt bud där i våras så var det med sedvanligt storvulna ord om att Twitter är åsiktstorget för hela världen och är någonting som är viktigt för civilisationen. Det är ofta så han gillar att prata om sina företag och sina satsningar, om det är elbilar eller rymdresor. Och han tycktes väl se ett sånt sätt att betrakta Twitter på och blev därför intresserad. Han är också själv en väldigt stor twittrare med idag runt 114 miljoner följare och han twittrar inte alls själv. Han twittrar personligt och spontant och inte alls som disciplinerad företagsledare, utan han är liksom en genuin twittrare på det sättet. Och det var hans förklaring till att han ville köpa det i våras. Och sen har han ju då försökt dra sig ur den här affären för att jag tror han fick kalla fötter. Men för 2 veckor sedan så var han ändå tvungen att ställa upp på det kontrakt som han skrev på ursprungligen.
Han, som du säger, han är en typisk twittrare kan man säga, som ibland också säger lite konstiga grejer på Twitter, men han har ju också gett den här plattformen ganska mycket skit. Vad är det han inte gillar med Twitter?
Ja, men han har ju sålat sig till dem som anser att modereringen av innehåll är för hård, att det var fel att sparka ut Donald Trump till exempel, att det finns en slags censur eller liksom en politisk korrekthet som präglar plattformen för mycket. Och det var en av agendorna han la fram, att det där skulle förändras när han tog över.
Okej, så han stegar alltså in på arbetsplatsen, har ett handfat i armarna för en liten ordvits med "let that sink in" som han twittrar, och sen börjar han göra förändringar. Något av det första han gör är att han sparkar vd:n för Twitter. Varför gör han det?
Den tidigare vd:n är en av dem han har bråkat mest med under de senaste månaderna. Han har bland annat anklagat Twitter för att mörka hur många falska konton det finns. Och haft det som argument till att han inte skulle behöva betala det här ganska höga priset för bolaget som han tidigare sa att han ville ge. Och de stridigheterna med vd:n gjorde det väl omöjligt för honom att vara kvar. Och dessutom är det uppenbart att Elon Musk vill inte vara någon passiv ägare som sitter i baksätet, utan han vill verkligen ta kontroll väldigt konkret över företaget. Och då fick vd:n gå, och inte bara vd:n utan en lång rad toppchefer har antingen fått sparken eller lämnat själva.
För det var, men som du säger, det var inte bara vd:n som skulle förlora jobbet, och Elon Musk har väl redan visat att han inte är någon passiv ägare i det här företaget. Vad var det som hände sen för de andra anställda på Twitter?
Ja, ganska väntat så gjorde han en massiv runda av uppsägningar. Ungefär hälften av personalen, 3700 personer av ungefär 7500, fick sparken på ett bräde. Det där är motiverat mest av att Twitter har ekonomiska motgångar och behöver sänka kostnaderna, och jag tror att uppsägningar på det bolaget kanske hade kommit ändå. Det är väl, men det skedde på ett väldigt dramatiskt sätt, att de stängde kontoren, alla anställda fick sitta hemma och vänta, och före klockan 9 får du ett mejl. Antingen får du ett mejl till din privata adress, då har du fått sparken, eller så får du till ditt jobbadress, då får du vara kvar. Så att det är ju... tumult internt, kan man ju lätt säga.
Det kan jag säga. Hur reagerade liksom de Twitter-anställda på det här?
Ja, det är väl många som liksom sorgset har skrivit om hur det var att lämna. Men sen är det också så att vissa har ombetts att komma tillbaka, att man kanske gick lite för brutalt fram och råkade sparka några som finns i nyckelpositioner. Ja, det är begripligt att han vill sänka kostnaderna, men samtidigt är det ju jättefarligt att sparka folk på nyckelpositioner så att liksom tjänsten slutar fungera. Så där, som.
Och han Elon Musk är en ganska, vad ska man säga, spontan person, eller?
Verkligen, alltså mycket av det han gör framstår ju som ganska impulsstyrt. Sådär. Så att vi får helt enkelt se hur det utvecklas, men de är bra mycket färre på bolaget än de var tidigare.
Elon Musk är redan världens rikaste människa. Varför vill han då ha Twitter?
Jag tror att han var genuint intresserad av plattformen, och den verkar ha betytt mycket för honom personligen. Kanske inte primärt bara för att tjäna pengar, för det är ett svårt bolag att dra runt på det sättet. Det är faktiskt en ganska knivig sits just nu, men han verkar ju ha haft ett stort intresse för att, och en tro på att han själv skulle göra det bättre än de som han styrte tidigare. Och det är faktiskt ganska många som håller med om att det är ett ganska illa skött bolag på många sätt.
Det gick en vecka. Elon Musk, han sparkade då tusentals anställda och sin egen vd. Men det blev inte mindre turbulent därefter.
Elon Musks second week of Twitter ownership is proving to be just as helter-skelter as the first.
Ja, helter-skelter, alltså totalt kaos över en vecka. Men ett av de stora problemen för Elon Musk har ju varit annonsörerna, eller hur? Linus.
Precis.
Ja, varför de blev skrämda?
Ja, men en av sakerna han gjorde var att han twittrade ut en helt ogrundad konspirationsteori om den här attacken på Nancy Pelosis make. Han raderade den tweeten själv, men den och säkert en del annat har liksom fått annonsörer att oroa sig för i vilket sammanhang de egentligen annonserar på. De flesta annonsörer, framförallt om det är liksom stora mainstream-företag, så där, de vill ju att deras reklam ska synas i en trygg, välartad miljö. Och om Twitter blir en plats av kaos och oro, så kanske inte de vill skylta med sitt namn där. Så det är väldigt många ganska stora som har, åtminstone för stunden, sagt att de pausar sin annonsering på plattformen. Och det där är ju ett jätteproblem för Twitter, som har en ansträngd ekonomi och som lever väldigt, väldigt mycket på reklamintäkter.
Ja, men precis. Så det är liksom väldigt viktigt vad annonsörerna tycker där. Och hur reagerade Elon Musk på det här med att annonsörerna började dra sig ur?
Han har vid något tillfälle så hotade han i princip med att skicka någon form av digital mobb på dem, att de skulle hängas ut och så skulle folk stå. Och det är kanske inte det mest kreativa eller mest konstruktiva.
Det känns inte som att de blir mer sugna på att vara kvar, kanske.
Nej, precis. Sen har han också hållit en del lite så offentliga direktsända möten där de pratar om att det minst ska bli tryggare. Så han har också anklagat aktivister för att vara liksom, typ vänsteraktivister då, för att vara någon som skrämmer bort annonsörerna, att det inte skulle vara hans fel och så. Men hittills har det i alla fall inte vänt då, och att de inte har kommit tillbaka i någon sån stor skala.
En annan twist i det hela handlar om verifierade konton, och det kan ju låta lite tekniskt, men det är väl en ganska viktig funktion på Twitter att användare som är autentiska och är av liksom allmän intresse har kunnat få en liten sån blå bock bredvid sitt namn, så att folk ska veta att det här är faktiskt den personen som twittrar. Det här ville Elon Musk plötsligt göra förändringar i. Vad var det han ville göra och varför?
Precis. För det första så är den där blå boxmarkeringen är den tolkas ibland som en sån här statussymbol, att det betyder att man är känd och viktig och så här. Och det är så, kan man väl förstå att det tolkas, men i grunden så är det en ganska viktig funktion för att man ska kunna skilja helt enkelt fake-konton och desinformation från konton som är äkta. Det är viktigt att ha dem på kanske liksom myndighetskonton, på stora etablerade medier och sådär, så att man vet att dyker upp ett sånt i ens flöde, så kan man åtminstone lita på att det är den avsändaren som den uppger sig vara. Elon Musk såg ju att de där var ju väldigt, väldigt eftertraktade, för just för att de har fått den här lite fjantiga statussymbolen. Och då verkar han ha tänkt då att om det är det här folk har, då är det det vi ska sälja. Så att han konstruerade snabbt en betaltjänst som bland annat innebär att man kan köpa sig den här blåbocken.
Och då är det inte att de som redan har den kan, ska betala, utan också att man kan köpa som en person som inte har en
sån.
Exakt,
och i princip utan kontroll. Mm. Och det där har spårat ur fullständigt. Twitter är nu fullt av uppenbara fake-konton. Som till exempel såg vi en konversation mellan ett konto som ser ut att tillhöra George W. Bush och Tony Blair. Där de pratade om hur mycket de saknar att döda iraker. Vi har sett jättemånga företag blivit imiterade med de här verifierat symbolen. Det har liksom spårat ur. Många av de här är egentligen, vad ska vi säga, det är skämt liksom. Kanske ganska roliga till och med i vissa fall. Men det skulle ju vara allvarligt om man, säg i samband med ett val, det börjar dyka upp en massa sådana konton som ser ut att vara verifierade, utger sig för att vara representera någon valmyndighet och prata om valfusk till exempel. Och till och med, det här fick till och med Twitter att lägga den här förändringen. Twitter la det här några dagar senare för att det skulle komma efter det amerikanska mellanårsvalet, så de insåg ju helt klart risken med det här. Men nu är det alltså väldigt mycket svårare att lita på att ett konto är äkta. Den där pluppen betyder inte det. Man kan faktiskt gå in på kontot, klicka på själva pluppen, då står det om det finns där för att det är betalt eller för att man har fått den på det, liksom det traditionella sättet. Men den, alltså vem kommer gå in och kolla? Nej. Så? Det, förtroendet för det här systemet är urholkat.
Men och det som du säger, det är ganska mycket som är skämt och ganska mycket som också faktiskt är ganska kul. Men det har ju också kommit så här ganska problematiska sådana tweets. Du, till exempel från ett medicinföretag.
Exakt, ett stort amerikanskt medicinföretag fick ett sånt konto där de skrev att nu skulle all insulin vara gratis. Det är väl en stor fråga i USA, vad jag förstår, att insulin blir väldigt dyrt om man inte har rätt sjukförsäkring och så. Och det där var väl säkert någon som ville lyfta den frågan liksom, i någon form. Men det var ju väldigt problematiskt för det bolaget. Så det sägs nu att de är i kontakt med Twitter för hur de ska hantera det här. Så att det har hanterats ganska vårdslöst, kan man säga.
De som var verifierade sedan tidigare då, vad säger de om det här?
Ja, åtminstone en del, framförallt ganska många komiker har ju passat på och har ju då insett att värdet av den här blåmarkeringen har ju urholkats så mycket, så att de har passat på att liksom kasta sig på svärdet och dö en ädel död på
slagfältet.
Ja, exakt. Och bytt då sitt namn till, använda namn till Elon Musk och bytt i hans bild och sen skrivit någonting som är för vulgärt för att säga i DN-poddar. Och så har de fått sina konton avstängda. Som ett skämt. Jag vet inte hur många som har gjort det där nu. Det har blivit lite av en folksport bland dem. Och det ligger ju någonting i det, att värdet av att trovärdigheten som man tidigare hade för en sån markering har ju såklart blivit väldigt mycket mindre.
Så om man imiterar då Elon Musk med sitt verifierade konto, då kommer man ändå ur Twitter?
Ja, det gör man. Men det är nog inte en helt ny regel att bli utsparkad för att man genuint imiterar någon och inte gör det tydligt att det är en fråga om en parodi eller sådär. Att det är förbjudet är inte så himla konstigt. Nej. Och det får man nog vänta sig, tror jag. Det har han också sagt som en reaktion på det här, att hur tydligt man måste göra att någonting är en parodi om man gör det på det sättet.
Just det. Folk har, som du sa, kastat sig på svärdet på slagfältet och därmed lämnat Twitter. Andra kända personer har ju gjort offentlig sorti från plattformen efter det här övertaget. Skådespelaren Whoopi Goldberg, en av dem. Även skådespelaren Stephen Fry och sångaren Toni Braxton till exempel. Är det här början på en massflykt från plattformen?
Jag brukar alltid vara väldigt försiktig med att säga att det kommer vara det, för jag har sett så många plattformar komma och gå som alltid ska utmana de stora med något argument att de är mer etiska, att de hanterar folkdata mer, att de inte ska kartlägga en och sälja ens information till annonsörer och alla sådana argument. Och det är nästan aldrig som det händer. Alltså det tar nästan aldrig fart ordentligt. Men däremot så, om Elon Musk inte får styr på Twitter ekonomiskt, så kan det bli ett verkligt problem. Twitter, han, i och med köpet så tog han på sig en väldigt massa räntekostnader för bolaget som måste täckas upp på något sätt. Och så som affärerna går idag så går inte det där ihop. Liksom. Mm. Och jag tror inte att han är beredd. Nu sålde han av ett par miljarder i Tesla-aktier förmodligen för att ha pengar för att kunna hålla det här flytande ett tag. Men jag tror inte han är beredd att låta hela sin förmögenhet urholkas hur länge som helst för att hålla Twitter igång. Och då blir det ju någon form av kris. Och det är väl i så fall det som får det verkligen att skaka.
Men som du säger, några säger att de ska gå och många tar ju till Twitter för att också klaga på Twitter, vilket också Elon Musk ju har uppmärksammat.
Ja, och jag har nog twittrat mer intensivt nu än på väldigt länge, för det finns otroligt mycket att twittra om Twitter på Twitter.
Men du slapp betala för en blå bock.
Ja, jag har kvar min som jag hade liksom ordinarie. Vi får se om den ryker och hanterar det i så fall.
Men nu, då frågan som många nu ställer sig lite överallt. Kommer den här Elon Musk-övertaget bli Twitters undergång?
Jag tror att om det blir dess undergång så är det inte för att användare flyr för att de på något sätt vill ta avstånd. Det tror jag är en marginell företeelse. Om det sker så är det nog för att ekonomin inte lyfter och det leder till att det blir svårt att driva det på ett bra sätt så att det blir helt enkelt en dysfunktionell plattform.
Mm. Så vi får helt enkelt se vad som händer med denna populära sociala medieplattform framöver under Elon Musks ledning. Tack så jättemycket Linus Larsson, techredaktör på DN, för att du berättade om de här första två veckorna med Elon Musk bakom rodret.
Tack!
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Ljudklippen i dagens avsnitt kom från NBC News och BBC. Studio DN görs av producent Sabina Marmelakai. Ljudtekniker idag var Lars Lindqvist. Ansvarig utgivare är Peter Wolodarski och jag heter Evelyn Jones.